Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, som sedan i somras också är utbildningsminister och integrationsminister, hon är gäst den här veckan i Ekots lördagsintervju. Johar Bendjelloul heter jag. Intervjun spelas in den 5 september. Välkomna! Ja, välkommen till lördagsintervjun, Simona Mohamsson.
Tack så mycket.
Du, i ditt första tal som partiledare när du valdes i juni så beskrev du hur stämningen varit i ditt parti, en stämningsbild. Du skrev så här: illa dolda läckor, öppna försök att skjuta ner varandra, oförsonlig stämning i interna forum, hundratals liberaler i externa uppror mot varandra, skrev du i juni. Hur är stämningen i Liberalerna nu?
Jag skulle säga att stämningen är bra. Det är fullt fokus på att vinna tillbaka förtroendet bland väljarna och visa allt det vi gör, inte minst inom utbildningsområdet i regeringen. Det är fullt fokus på valrörelsen.
Ja, men du beskrev ju en svår arbetsmiljö, får man säga. Vad har du gjort åt arbetsmiljön i Liberalerna hittills?
Jag ser det så här, det handlar om två olika perspektiv här. För det första så behöver vi väldigt tydligt i Liberalerna rannsaka oss lite kring att vi lite för länge har varit en diskussionsklubb och en tankesmedja istället för att vara ett politiskt parti. Alltså se vilka samhällsproblem som faktiskt människor har i sin vardag och hitta svar på dem. Det är det ena. Det andra tror jag har handlat om en stor oenighet, och oenighet gör ju att människor inte litar på en. Och där tror jag att det är väldigt viktigt, och jag har försökt vara det från dag ett, tydlig i frågor, att vi behöver vara eniga och visa en enad front för att kunna få det där förtroendet vi behöver.
Ja, en fråga där det har funnits oenighet i Liberalerna, det är ju då ett politiskt vägval som ni står inför på er kongress i slutet av november. Ni ska då bestämma om ni ska acceptera Sverigedemokraterna i en regering framöver. Och det är ju en fråga som har splittrat partiet förr. Hur ska du göra för att det här inte ska leda till mer oförsonlighet och nya uppror, vad ni än kommer fram till?
Jag vill börja faktiskt med att säga att det stora vägvalet och den diskussion som vi behöver ha liberaler är hur kan vi maximera liberalernas inflytande efter nästa val. Det är centralt vad vi faktiskt vill göra med det politiska förtroendet och inflytandet vi får. Det är liksom grundfrågan, även om jag förstår att många är intresserade av andra frågor. Jag har varit tydlig med att vi är ett borgerligt parti och därmed vill ha en borgerlig statsminister, och att vi inte kan se ett samarbete med partier, till exempelvis vänsterut, som inte delar den verklighetsbeskrivningen som vi ser i Sverige idag.
Ja, vi ska bena ut det så här. Du har upprepat som du gjorde nu många gånger att du vill ha en borgerlig statsminister. Du har sagt att det är Ulf Kristersson som är din statsministerkandidat. Finns det något läge där du inte skulle släppa fram Ulf Kristersson som statsminister?
Alltså helst så vill jag ju ha en liberal statsminister. Det vore ju väldigt konstigt om jag inte tycker att det är liberaler som borde ha den mäktigaste posten i Sverige. Men jag tycker att det samarbetet vi har idag i Tidö funkar bra. Och jag ser inte varför vi ska ändra på det.
Nej, men om jag ställer frågan igen, är det helt säkert att du kommer att släppa fram Ulf Kristersson som statsminister och få en borgerlig statsminister oavsett vilken regering han väljer?
Men vi har inget nytt besked när det gäller regeringsfrågan. Vi har sedan tidigare varit tydliga med att vi tycker att en regering bör bygga utifrån partier man delar värdegrund med. Jag tycker att det samarbetet vi har idag, där det är borgerliga partier som sitter i regeringen, vi tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna, funkar väl. Och jag ser inte varför man ska ändra på det. Sen finns det såklart olika partier har olika intressen och olika ingångar för hur de tycker det borde vara. Men så här tycker jag det borde vara, att vi ska fortsätta med det samarbete vi gör idag.
Ja, men det förstår jag. Men SD, utgångspunkt, de kräver ju då att få sitta i en regering efter valet. Är du beredd att släppa fram Ulf Kristersson som statsminister om han vill leda en regering med SD-ministrar?
Nej, men min utgångspunkt och det jag vill är att vi ska fortsätta ha det samarbetet vi har idag. Jag tycker ytterst att frågor om hur man ska hantera Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet behöver ställas till de som ska komma fram med ett regeringsförslag. Men för mig, min vilja och min utgångspunkt är att vi ska fortsätta med det samarbetet på det sättet vi har idag även efter nästa val.
Ja, men det är då att det inte går ihop riktigt med SDs krav på ministerposter för att få fortsätta det samarbete som du vill ha, Tidösamarbetet, om man också betänker att du vill ha en borgerlig statsminister. Utgår du då ifrån att SD kommer att vika ner sig där?
Men jag utgår ifrån att vi kommer hamna i ett läge precis som nu där man får ställa sig frågan hur kan vi maximera Liberalernas inflytande samtidigt som vi är i ett regeringssamarbete där vi känner oss trygg över att vi samarbetar med andra partier som delar vår värdegrund. Man tar beslut om många tusentals beslut varje dag i regeringen. Jag tycker att vi ska ha det samarbetet vi har idag. Jag tycker det fungerar bra. Och allt som inte är det samarbetet vi har idag tycker jag att man ska ställa frågor till de partier, exempelvis till Sverigedemokraterna. Är de hellre villiga att släppa fram Magdalena Andersson och ta Sverige i en annan riktning och stoppa allt det bra som vi gör idag för att de behöver ha ministerposter?
Ja, men SD är ju ett parti som kommer rimligtvis att förhandla med er utifrån en styrkeposition. Varför skulle de släppa sitt krav på ministerposter?
Som sagt, jag förstår att det här är jätteintressant för media att fortsätta trycka på. Jag kommer inte ha något nytt besked att ge dig här idag.
Nej, men så här, du förstår ju att det finns ett dilemma här och att det inte
det
riktigt,
det
att det inte riktigt går
också
ihop logiskt när man tittar på de olika alternativen. Att Tidösamarbetet ska fortsätta, att Ulf Kristersson ska vara statsminister och att SD har det här kravet. Alltså, när ska Liberalerna ha en begriplig och realistisk position i den här frågan så att du slipper frågor av den här typen i en valrörelse?
Jag tror att jag alltid kommer få frågor om det här för att det är otroligt intressant för media att ställa den
fast
frågan.
Media slutar ju ställa frågor om vi förstår regeringsalternativet.
Ja, men det finns över 800 olika regeringsalternativ. Jag tror att oavsett vilket jag svarar på så kommer du fråga mig varför är det inte någon av de andra 799 regeringsalternativen. Min ingång har varit tydlig. Vi har ingen ny position i regeringsfrågan, medan att vi har varit väldigt tydliga med att vi vill ha en borgerlig statsminister och att min utgångspunkt är att jag tycker att det vi har idag funkar väl för att hantera de samhällsproblem. Det handlar om trygghet, det handlar om skola och det handlar om svenska värderingar.
Ja, vi går vidare då. Vi kommer nog inte längre där just nu. Skolan då? Du är ju också utbildningsminister sen i somras. Så en av de saker som du arbetar med är ju det här med tuffare regler kring skolföretagens möjligheter att plocka ut vinst. Mm. Det finns ju en stor utredning om det här som kommit med en rad förslag. Bland annat ett vinstförbud för nystartade skolor under de första 5 åren av sin verksamhet. Och skolor som får nya ägare och skolor som får statsbidrag. Räcker detta för att få till en skola där barnen går före börsbolagen som du brukar säga att du vill ha?
Jag ska svara på din fråga, men jag tänker först beskriva hur svenska klassrum kan se ut idag. Vi kan se svenska klassrum där när du kommer in så kommer du mötas av stök, stora barngrupper. Läraren har inte möjlighet att be elever som stör att gå ut. Unga tjejer som används som kuddflickor mellan störiga killar som inte får rätt hjälp. Vi ser skärmar som plingar. Vi ser en ganska svår möjlighet för barn att faktiskt få fokusera. Det vilda västen som finns i skolan idag, det måste vara slut. Jag säger nej till det. Hade det här varit en friskola så hade vi också, och det här hade varit en naturkunskapslektion, då kanske det hade saknats labbutrustning. Man hade inte haft ett bibliotek eller en bamba. Det är otroligt viktigt, tror jag, att vi visar i allt vi gör att kunskap och bildning för våra barn inte är något som där andra intressen kan gå före.
Ja, där tecknade du en bild av hur du vill att det ska vara. Men frågan var de förslag som finns när det gäller begränsningar av vinster, och de räcker för att nå fram till det här med att barnen ska gå före börsbolagen som du brukar tala om.
Ja, men jag utesluter inte att vi behöver göra ännu mer för att mota de krafter och de skandaler. Vi har nog inte gått en enda dag utan att se skandaler inom friskoleområdet. Och jag tillhör ju själv generationen som är uppvuxen i det friskolesystemet. Och jag tycker att det vore naivt av oss att inte säga att vi ska göra allt vi kan för att ta tillbaka fokus för barnens skolgång och kvalitet.
Men om man tittar på det konkreta förslag som ligger då i den här utredningen, det kommer ju ett delbetänkande här, och där Skolverket har ju tittat på detta och haft synpunkter i sina remissvar, och de tror ju att förbudet som det är konstruerat nu med att ta ut vinst för nya friskolor första 5 åren, att det kommer att gynna de stora skolkoncernerna som redan finns. Alltså, har Skolverket rätt där? Är det här ett förslag som ger de stora skolbolagen möjlighet att växa ännu mer?
Vi gör den största reformen när det gäller skolan och friskolesystemet på över 30 år. De här bolagen har haft flera decennier på sig att självsanera och få bort de dåliga krafterna inom friskolevärlden. Det här som du beskriver är ju bara en del. Det ligger också förslag på bordet som stoppar vinstuttag om man inte håller kvaliteten på barnens utbildning. Eller om man räcker upp handen och ber om statsbidrag för att exempelvis köpa böcker ska man inte kunna ta ut vinst. Så det ligger ju flera olika grejer på bordet.
Men det jag undrade var ju om Skolverkets åsikter om att det här är ett förslag som ger de stora skolbolagen möjligheter att växa mer. Vad tror du, kommer ditt förslag att leda till det?
Jag försöker vara väldigt tydlig och kan vara tydlig igen här till dig. Att jag kommer inte utesluta något när det gäller att kunna mota de krafter i svensk skola som inte är intresserade av barnens utbildning och sätter andra intressen före. Vi har sett hur det har handlat om extremister som har tagit ut pengar eller man har haft våffelstugor. Men vi har också sett konsekvenserna. Det handlar om obehöriga lärare, glädjebetyg eller att man skär ner på utbildning. Jag utesluter inte något, men jag vill också vara väldigt tydlig med. Vi lägger nu fram de största förslagen på 30 år för att kunna stoppa det här intresset.
Det är ju än så länge, som du säger, det finns inga lagförslag om det här än. Det är ju en utredning än så länge och det börjar bli rätt bråttom om ni ska hinna med något för valet. När ska detta bli politisk verkstad?
Jag har sagt att mitt löfte är att lägga fram förslag som har majoritet i Sveriges riksdag för att se till att barnens utbildning går före börsintressen, och det kommer jag göra.
Ja, frågan är ju då hur. Och Ekot rapporterade ju i veckan här om att Johan Persson, din företrädare, faktiskt hade ett förslag om att fasa ut aktiebolagen i skolan. Det var ett förslag som aldrig presenterades eftersom han avgick i våras. Har Liberalerna ett färdigt förslag i byrålådan om att aktiebolag ska bort från skolan?
Jag kommer återkomma med flera förslag om hur vi ska se till att sätta barnens utbildning i fokus och se till att vi vänder svensk skola från skärmar, stök och otrygghet till läsning, riktiga böcker och kunskapsfokus. Och då utesluter jag inte några förslag. Men de förslagen vi lägger fram från regeringen tror jag är viktigt också att de har majoritet och att de faktiskt är genomförbara. För det lyckades inte Socialdemokraterna med när de var i utbildningsdepartementet.
Nej, men att fasa ut aktiebolagen i skolan, det är något av de förslag du inte utesluter då?
Precis, jag utesluter inte något när det gäller att sätta barn före börsbolag.
Ja, men om jag återkommer till det här, att det förslag som ligger nu, att det finns farhågor för att det gynnar de stora börsbolagen som redan finns eftersom det inte riktigt träffar dem. Alltså, hur ska man kunna säga att barnen går före börsbolagen om vinstförbudet som det är konstruerat nu inte gäller just de här börsbolagen som redan finns?
Nej, men som sagt, de förslagen som ligger nu på bordet berör en del olika delar. Det handlar om att stoppa vinstuttaget om man inte håller kvaliteten, exempelvis att man har obehöriga lärare eller man inte håller den kunskapskvaliteten som vi behöver för att barn ska kunna ha en rättvis start i livet. Eller om man ber om statsbidrag för att köpa böcker eller ha ett bemannat skolbibliotek eller vad det kan vara. Om man väljer att inte göra det, då ska man inte heller kunna ta ut. Det är ju flera saker vi gör. Jag förstår att du fokuserar på en utredning. Vi gör en hel renovering av svensk skola för att ta svensk skola från det jag beskrev där, stöket, ihoptryckningen
jag förstår,
till
men
det här andra, och då är det flera olika delar gemensamt.
Men om man tittar på de förslag som ligger så finns det ju fortfarande kvar möjlighet för skolföretag att dela ut vinster till aktieägarna. Om man vänder på frågan, varför är det bra?
Men jag, som sagt, jag tycker att det är viktigt som utbildningsminister att göra om det friskolesystemet som idag inte funkar, som har haft tid att självsanera och inte lyckats med det. Jag tycker dock också att det är viktigt som ansvarsfull politiker att lägga fram förslag som vi får igenom i Sveriges riksdag. Det var det Socialdemokraterna inte lyckades med. Vi har nu fått med oss Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna på att göra de största förändringarna när det gäller friskolesystemet på 30 år. Jag förstår att man kan se farhågorna, och jag säger att jag inte utesluter att vi behöver göra ytterligare saker.
Ja, men frågan var, det här är ju någonting som det funnits en drivkraft att det är bra för skolan, att det finns möjligheter att dela ut vinst till aktieägare, att det stärker skolan. På vilket sätt tycker du att det är bra att det finns möjligheter att dela ut vinst till aktieägare i skolbolagen?
Ja, som jag var tydlig med, om vi bara höjer blicken lite här. För mig är det viktigt att barnens utbildning, det är ingen vara som vilken vara som helst. Det är inte mjölk som du ska kunna plocka ner från hyllan i mataffären. Jag tycker inte att det systemet vi har idag har fungerat för att alla barn ska kunna ha en rättvis start i skolan. Och det är därför vi gör om den. Och jag utesluter inte något för att se till att bevisa att det är just barnen som ska gå före andra intressen.
Ja, det låter ju på dig nu när man hör det resonera som att du inte alls tycker det är bra att det finns möjlighet för alltså att dela ut vinster till aktieägare i skolbolagen.
Nej, jag tycker att det är dåligt när man skär ner på barnens kunskap och möjlighet till skola genom att ha obehöriga lärare, genom att ha stora barngrupper, genom att ha betygsinflation. Ja, det tycker jag är dåligt, inte bara för barnen och skolgången, utan också för att det här är våra gemensamma skattepengar som ska gå till en av välfärdens viktigaste byggsten, skola och utbildning.
Du flaggar ju för att det kommer ny politik från er här. När då?
Ja, det kommer inte komma nu, men som sagt, jag utesluter inte något. Jag har själv sett de baksidorna från det. Både den skolan som jag beskrev här, flumskolan som har präglats av digitalisering, av otrygghet, av inte fokus på kunskap, av friskolor. Och jag vill vara en av de politikerna också som ser till att göra om det och se till att alla får just den skola som man har en skyldighet och rättighet att få oavsett vart man bor i Sverige.
Mm-hmm. Det här är Ekots lördagsintervju med Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, utbildningsminister och integrationsminister. Din pappa kom till Sverige som palestinsk flykting. Vad betyder ditt palestinska arv för dig, skulle du säga?
Men min pappas och min mammas bakgrund spelar väldigt stor roll för vem jag är. De gjorde otroligt stora, skulle jag säga, uppoffringar och val som gör att jag kan sitta framför dig här idag. Jag är född i Tyskland men uppvuxen i Sverige. De gjorde väldigt tidigt val över att vi skulle lära oss svenska. De var väldigt tydliga med att jag får möjligheter i Sverige tillsammans med mina syskon. Jag inte hade haft möjlighet till om jag hade varit uppvuxen någon annanstans. Det har präglat mycket av mitt jävla anamma och min tacksamhet för det Sverige vi lever i idag.
Vilken betydelse har din palestinska bakgrund haft när det gäller din ingång som politiker i Israel-Palestina-frågan?
Jag tror att jag, precis som många andra svenskar, har samma syn på det som sker i Palestina idag. Det enorma lidandet som är svårt för någon att titta bort ifrån. Där man både känner att vi behöver fortsätta sätta press på Israels regering för att släppa in humanitär hjälp. Men där man också ser gisslan som behöver få komma hem och träffa sina familjer. Jag tror att jag delar den synen med många svenskar.
Ja, men din bakgrund har inte haft någon betydelse för din ingång som politiker i den här frågan.
Jag tror att min bakgrund ger mig en större förståelse för komplexiteten. Jag har också själv arbetat i Mellanöstern i Jordanien. Jag har en förståelse för komplexiteten av frågan, men jag tror också min bakgrund tillsammans med den komplexiteten gör ändå att jag hamnar där många svenskar befinner sig i den frågan.
Mm. Ja, kriget i Gaza och Israels krigföring där är ju en stor fråga nu. Regeringen och också Liberalerna har ju gradvis ändrat linje. Ni säger ju själva att ni skärpt tonen mot den israeliska regeringen. Hur skulle du beskriva den här förändringen?
Det har nog inte undgått någon, den fruktansvärda humanitära katastrofen som vi ser framför oss. Det vore konstigt om man inte utifrån det som sker också kommer med realistiska sätt att pressa israeliska regeringen för att få in humanitär hjälp, mat, medicin. Det är inte heller orealistiskt att man då också vill fortsätta pressa Hamas på att släppa gisslan omedelbart och ovillkorligt. Men jag tycker att det är viktigt för mig är just att så här, vi behöver ju jobba mot en fredlig tvåstatslösning. Det tror jag vore konstigt om politiker ger upp hoppet om att behöva nå dit.
Tycker du att Sverige gör tillräckligt nu för att försöka förhindra svälten och lidandet i Gaza?
Tycker att det är bra att vi har fortsatt öka pressen på Israel för att få in humanitär hjälp, att vi har ökat stödet för den humanitära hjälpen, men också att vi fortsatt är en kraft som tror på att judar och palestinier ska kunna leva sida vid sida i fred och att det finns hopp om en tvåstadslösning.
Mm. För en tid sedan så gick Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch ut och sa att hon vill att Sverige ska flytta sin ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem, vilket väckte en del uppståndelse. Vad tycker du om det förslaget?
Ja, jag tycker att vår roll ska vara just att fokusera på att minska det humanitära lidandet och få hem gisslan. Jag tror att det är ganska dåligt om Sverige istället för att tillsammans med andra europeiska länder krokar arm för realistiska förslag som kan få Israel att få in humanitärt stöd och pusha Hamas att släppa gisslan, att istället fokusera på andra frågor. Jag tror att det är olyckligt och fel i tiden.
Ja, skälet till att jag frågar är att det här är ju liberal politik, att Sverige ska flytta sin ambassad. Partiet fattade ju ett beslut om det här i 2019 i riksdagsgruppen för att driva det. Tycker ni det fortfarande?
Ja, beslutet var att när det är lämpligt. Jag anser inte att det är lämpligt just nu.
Vad är det som gäller? Hur skulle du formulera punkten runt ambassaden, var den ska ligga? Liberalernas politik.
Ja, men som sagt, Liberalernas politik som du beskrev var att när det är lämpligt flytta ambassaden. Jag uppfattar inte att det är lämpligt just nu och det är inte heller det jag tror är och behöver vara fokus. Fokus behöver vara att Sverige tillsammans med andra europeiska länder ökar pressen på Israel för att få in viktig nödhjälp för att stoppa den här humanitära katastrofen och få hem gisslan.
Mm. Ebba Busch menar också att Sveriges linje har varit lite otydligt kommunicerad. Hon pratade om att det blivit för ensidigt, att det borde vara mer fokus på Hamas förbrytelser. Håller du med?
Ja, du får ställa frågor till Ebba om hur hon ser på det här.
Jag frågade dig vad du tycker om sakfrågan där.
Vi är enade i regeringen om hur vi ska öka pressen på Israel och om hur vi ska se till att öka pressen på Hamas för att gisslan ska kunna komma hem. Jag tycker som sagt det är viktigt som ansvarsfull politiker att tillsammans med andra europeiska länder hjälpas åt. Och om jag nu bara får liksom lyfta blicken lite, i den här frågan måste jag säga att jag blir ibland lite oroad och lite sorgsen över att man beskriver den här konflikten som en fotbollsmatch där vi politiker och där också väljare ska behöva välja sida. Det här är en humanitär katastrof där vår ingång måste vara att minska lidande och att ta in också att vi ser den här ökade antisemitismen runt om i Sverige där man inte kan skilja på legitim kritik mot Israels regering med antisemitism och judehat är fullständigt oacceptabelt. Och det är därför jag förstår din fråga, men jag tycker också det blir problematiskt när den här konflikten byggs upp som en fotbollsmatch där politiker och vanliga människor avkrävs att välja sida och välja ett lag. Det går inte. Det viktiga här är att minska lidandet för människor som behöver mat, medicin och judar som behöver komma hem tillbaka till sina familjer.
Säger Simona Mohamsson som är Liberalernas partiledare och gäst i Ekots lördagsintervju. Du är ju också integrationsminister och i somras i juli så gav du den här undersökningsorganisationen som heter World Value Survey ett uppdrag att kartlägga svenskarnas värderingar. Skillnaden mellan de som är födda här och de som invandrat hit. Vad är syftet?
Alldeles för länge har vi inte erkänt och inte gjort något åt de otroligt stora integrationsmisslyckanden vi har i Sverige. Unikt svår situation har vi idag i Sverige. Vi har 180 utanförskapsområden. 710 000 personer lever i utanförskap. Av dessa är det 170 000 barn. Barn som alltså inte har samma rättigheter. Idag spelar det roll om du bor i Bromma eller i Botkyrka för om du har möjlighet att bestämma vem du ska gifta dig med, om du som kille ska få komma ut som bög eller om du ska känna dig trygg i dina bostadsområden. Värderingar spelar roll. Vi måste kunna värdesätta dem och vi måste kunna mäta värderingar.
Ja, vad tänker du att den här kartläggningen sen ska användas till?
För att vi ska frångå en väldigt misslyckad och jag skulle säga präglad av Socialdemokraternas lathet kring integration där man inte behandlar integrationsområdet som andra politiska områden. Vi har gått på magkänsla och på gissningar när det gäller integration. Mycket för att Socialdemokraterna inte har vågat prata om vikten av värderingar, språk och skola.
Ja, just det. Men vad ska man göra när du menar då att du har fått de här data? Vad ska man sedan göra med dem?
Då ska man komma med konkreta insatser. Det kan handla om att göra om samhällsorienteringen så att vi behandlar de viktiga värderingsfrågor som behöver behandlas. Det kan handla om att göra om i skolan för att mota odemokratiska och kanske värderingar som inte hör hemma i Sverige. Det kan vara insatser inom olika områden som behöver göras, men jag tror att vi behöver frångå magkänslan inom integrationen och göra som vi gör med andra områden. Mäta saker för att sen kunna se vad vi behöver göra.
Ja, värderingar är ju ofta liksom djupt rotade hos människor. Hur ska man kunna ändra dem med politiska beslut?
Jag tycker inte... Så här ser jag det. Vi behöver erkänna att Sverige har unika värderingar. Värderingar som jag är stolt över och som är unikt bra. Det handlar om jämställdhet, det handlar om barns rättigheter, det handlar om individualism. Det här är värderingar jag tycker vi ska stå upp för. Men jag tycker också att vi behöver bygga en värdegemenskap för fler att bli en del utav. För mig handlar det om att man ska kunna bilda sig, bete sig, bry sig.
Ja, jag förstår att... Men alltså frågan är väl också i grunden så här, hur ska man kunna driva igenom värderingsförändringar politiskt utan att det blir auktoritärt? Så hur ska man få någonting gjort?
Jag tycker inte det är auktoritärt att samhället och framförallt staten inte är värdeneutral inför saker som är otroligt viktiga. Jag tänker väldigt ofta på att de som provoceras över att jag pratar om värderingar och att jag vill mäta och vara stolt över de svenska värderingar. Vad säger man till den där tjejen som inte får gå vara med på idrottsträningen i skolan eller kvinnan som inte får skilja sig eller den där unga killen som inte får komma ut som bög? Det är ju därför vi behöver prata om värderingar, för vi har i Sverige idag ett samhälle där det spelar roll vart du bor för vilka rättigheter du har.
Ja, jag förstår, men om, alltså, vad är det du tänker att man gör då? Är det liksom opinionsbildning och informationskampanjer? Är det den väg du tänker? Alltså, hur ska det gå till att få igenom det där värderingsskiftet du pratar om?
Två saker. Det ena handlar ju om insatser i skolan. Det kan vara i samhällsorienteringen, i den integrationsprocess som vi har i Sverige idag, men som är alldeles för slapp och utgår ifrån att människor inte vill, kan eller bör få möjlighet att vara en del av samhället. Jag tycker att integrationsområdet har varit präglad av nostalgi, både från ena sidan där vi har sett att det finns några som menar att man aldrig kan bli svensk om man inte har svensk blod, och andra sidan några som tror att om man bara folkplanerar och flyttar människor som Socialdemokraterna vill så kan man integreras. Jag tror snarare vi behöver bygga en värdegemenskap som är en tydlig karta för människor. Det här är vad som krävs av dig för att du ska bli en del av den svenska gemenskapen.
Ja, jag ska som avslutningsvis här, det här du pratade om Socialdemokraterna att de vill flytta, så vad är det du menar? När man tittar på förslagen så är det liksom svårt att hitta det där med att det är folkomflyttning de eftersträvar. Vad är det du syftar på när du säger att de vill flytta?
Men jag tycker att Socialdemokraterna försöker att för att deras egna integrationsmisslyckanden försöker nu kosmetiskt De har pratat om att de ska flytta människor från välbärgade områden till våra utanförskapsområden.
Men är inte det en sån integrationspolitik som ni också har, att man ska använda samhällsplanering och bygga olika typer av bostäder?
Ja, men det är skillnaden. Jag skulle säga så här, det är väldigt naivt att tro att bara för att man bygger 3-4 radhus att man kommer komma hantera de stora integrationsutmaningarna. Vi har alltså områden i Sverige där poliser inte vågar gå in för att det är klaner och gäng som styr. Där unga tjejer inte har samma rätt till sin kropp. Det här kommer man inte lösa med Socialdemokraternas så kallade bostadsintegrationspolitik med, liksom genom att bygga radhus. Det här handlar om värderingar. Det handlar om att vi inte ska vara neutrala inför dem. Och jag tycker att det är rätt slappt av Socialdemokraterna att tro att bara för att man spränger in några radhus och att man ber folk att kvotera in invandrare i sina vänskapskretsar, att det kommer lösa integrationen i Sverige.
Ja, och det var allt vi hann med i Ekots lördagsintervju idag. Tack för att du var med, Simona Moansson.
Tack så jättemycket.
Vår politiska kommentator Helena Gissén är i studion nu. Du har lyssnat på den här intervjun. Vilka är dina intryck?
Ja, det var ju intressant det här till exempel med vinstutdelning i skolsektorn. Det där är ju en fråga som Liberalerna möjligen vill spara till närmare valet, att göra utspel alltså, eftersom de tror att det där är en vinnarfråga bland mittenväljare. Kanske hoppas Liberalerna kunna locka över en del socialdemokrater till och med. Det fanns ju, som du nämnde, ett beslut i högsta ledningen om att aktiebolag skulle fasas ut under nästa mandatperiod, men det hann aldrig kommuniceras innan Johan Persson lämnade scenen. Och sen dess är bara beskedet att ingenting kan uteslutas. Det hörde vi ju igen här då. Det kan vara så att det råder i partiet en viss oenighet i frågan och att den har krävt ett omtag med den nya partiledaren då. Men jag tycker det lät nu som att skarpare förslag kan vara på gång.
Simona Moansson tillträdde som partiledare i slutet av juni. Hur har det gått för henne så här långt?
Ja, men det är lite blandat måste man säga. Alltså, hennes förtroendesiffror är väldigt låga, men hon blev ju partiledare mitt i sommaren och då var hon dessutom i det närmaste totalt okänd. Nu gör hon ju allt för att synas och höras så mycket som möjligt och det finns i alla fall någon färsk mätning som visar tecken på att stödet ökar en del. Men det är ju från extremt låga nivåer så att det är ju långt kvar innan Liberalerna kan andas ut eventuellt.
Ja, alltså hur är hennes utgångsläge skulle du säga? Alltså vad, när Johan Persson, vad har han lämnat efter sig?
Ja, det är ju en uppförsbacke, milt uttryckt. Han lämnade ju ett parti i allvarlig kris. Ett stort antal tunga personer hade ju då hoppat av partiet. Tjänstemän, tongivande riksdagsledamöter. Det var en minister, en partisekreterare. Och sen kastade Persson själv in handduken då också på grund av opinionssiffror som låg mellan 2-3%. Och sen var det svårt för dem att hitta en efterträdare. Favoriterna tackade nej. Och man kan väl säga så här att den enda fördelen för Moansson är att ingen kan skylla på henne om det går dåligt. Och hon får väl också ett starkt mandat. Det får vara slutbråkat, tycker många.
Mycket fokus ligger ju också på Liberalernas kongress i slutet av november. Då ju besked väntas om Liberalerna ska acceptera Sverigedemokraterna i regering inför valet. Jag ställde en del frågor om det. Vad vet vi om läget i partiet inför det beslutet?
Ja, du fick inga svar där riktigt. Nej, men det kan säkert uppstå nya motsättningar. Partiet har ju en röd linje mot Sverigedemokraterna i regering och den är nu föremål för diskussion. Det finns 10-15 motioner till landsmötet om regeringsfrågan och just dessa hanteras nu i ett internt beredningsutskott och så småningom ska då partistyrelsen sätta ner foten i detta, lägga ett förslag till ombuden på landsmötet som sedan spikar hur den här frågan ska hanteras. Nu lät det ju på Moansson som att nej, men status quo är bra, vi tycker att Tidöavtalet ska fortsätta, men man måste fatta ett beslut. Många tar för givet att den här röda linjen mot Sverigedemokraterna i regering stryks, men jag är inte lika säker på det.
Vad är din känsla? Vad kommer partiet att landa i?
Jag tycker att det är svårt att förutspå det därför att det är väldigt många som i och för sig är anhängare av Tidöavtalet men som tror att man har en chans att vinna fler väljare på att fortsätta markera motstånd mot Sverigedemokraterna. Men andra menar ju då att man kan inte hota med att inte släppa fram en moderat statsminister. Så att jag tycker att den här frågan står och väger väldigt mycket. Det ska bli intressant att följa.
Tack så mycket, Helena Gissén, som är Ekots politiska kommentator. Det var allt för idag. Teknik, Jakob Laller, producent Johanna Palmström. Johar Bendjelloul heter jag. Nästa vecka är LKABs vd Jan Moström gäst i Ekots lördagsintervju. Och ämnet är då förstås läget i Kiruna. Lyssna gärna då. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.